i ständig kontakt, ständig närvaro av den helige ande, av Jesus Kristus i ditt liv. Det är det som gör skillnaden på ett kristet liv som är fullt av kamp och strid och fullt av motgångar. Och ett kristet liv som mitt i alla motgångar kan uppleva en underbar frid, en underbar glädje mitt i allting. Amen. Vi känner en underbar Jesus och det är så fantastiskt att få predika om honom, att få tala om honom, att få vittna om honom. Det är det mest underbara som finns. Och vet du vad, det är inte bara pastorer heller förunnat att tala om Jesus, att vittna om Jesus. Det är varendas, allas vår gemensamma förmån. Att få säga någonting gott om Jesus, att få bara berätta om Jesus, vem han är, för någon människa runt omkring dig. Till och med fast den människan är frälst, så kan du säga någonting gott om Jesus, så får du uppleva också hur underbart det är. Om du har med din Bibel, har lite skralt i rösten, det blir man när man simmar en sån här sommar. Då börjar man låta lite skralt i rösten, men jag tror det ska hålla nog. Om du har din Bibel, så slå med mig till Matteus, det 13:e kapitlet. Matteus 13 och 44. Ska vi läsa några verser där. Matteus 13 och 44. Jesus säger, himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, så går han och säljer allt vad han äger och köper den. Här skulle Jesus för sina åhörare försöka förklara vad himmelriket är. Är det någon ny religion? Är det någon ny troslära nu som man ska anamma för att vara inne i gänget? Eller vad är det för något? Vad är himmelriket för någonting? Och då tar Jesus de här två bilderna av en man som hittar en skatt. En man som hittar en pärla. Den här första, om man går till grundtexten, så springer bara på den här skatten. Han var inte alls ute efter skatten, utan vissa översättningar säger att han till och med, om man översätter trespassing, vad blir det då? Alltså han passerar den här åkern utan lov till och med. Och så springer han på den här skatten. Och så gömmer han skatten i åkern igen. Och så går han och köper åkern så att han ska få rätt att beträda den här åkern juridiskt. Och så får ta tag på den här skatten. Den andra mannen, han söker efter dyrbara pärlor. Han söker, han har kanske ägnat sitt liv åt att söka efter de här pärlorna. Och så efter idoget sökande så hittar han den här dyrbara pärlan. Det här är beskrivningen på egentligen på två olika människor. Hur två olika människor har kommit fram till Jesus Kristus. En del sökte inte alls. Man bara stapla in på något möte, eller man bara råkar till komma tillsammans med några kristna fanatiker som berättar om Jesus eller någonting sånt här, och så blir man frälst. En del har sökt och sökt efter livets mening, efter olika saker som kan ge tillfredsställelse, och så hittar man. Men gemensamt för de här två, oavsett om de söker eller inte, det var att de hittade någonting värdefullt. Och den här liknelsen, ibland så tänker vi på det här, lägger fokus i den här liknelsen fel. Vi lägger fokus i att de här männen, de går och säljer allt vad de äger. Va? Ska du följa Jesus så kostar det. Du måste sälja allt vad du äger, du måste äta taggtråd till frukost, du måste verkligen satsa och på dina knän, det kommer nog att kosta det här, det kommer att kosta allt. Men tror du, de här männen tänker på kostnaden? Det står, i sin glädje går han bort och säljer allt vad han äger. Därför att han hade funnit någonting som var mer värdefullt än allt han tidigare hade ägt. Han hade funnit en skatt som var mycket mer värd än någonting annat. Liknelsen handlar inte om att sälja allt. Liknelsen, det handlar om att han har hittat det mest fantastiska i det här livet. Mannen som fann skatten eller pärlan var inte upptagen av försakelsen. Han var inte. Han tänkte, oj, nu måste jag sälja allt det här äger. Utan det står, i sin glädje går han bort och säljer. Därför att det han tidigare hade haft, det var mycket mindre värt. Mot nu hade han hittat den underbara skatten. Hur är ditt kristna liv? Vad fokuserar du på? Fokuserar du på uppoffringarna för försakelsen? Då Patrik talar om här att vi ska ha bönemöte. Oj, 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 oj. Hur ska vi orka på ett bönemöte? Eller tänker du på, wow, jag har funnit det jag söker. Va? Hur många här har funnit det du söker? Gå på en hand. Va? Har du funnit Jesus? Va? Jesus är skatten i åkern. Jesus är det som den här mannen sprang över. Jesus är den här pärlan som den här andra mannen hade sökt i hela sitt liv. Så hittar han Jesus. Så säger han, när jag har Jesus, då klarar jag mig utan både det ena och det andra. Han säger, kan säga som Paulus säger, då klarar jag att leva i överflöd eller brist, för jag har Jesus. Jag har funnit pärlan i åkern. Jag skulle vilja en sak. När du går hem från den här gudstjänsten. Jag skulle vilja att du skulle känna dig som den mest privilegierade och lyckliga människan på den här jorden. Ja, men det är så mycket jobbigheter och så vidare. Ja, det vet jag. Det har jag ibland. Och så här. Men att du skulle kunna känna dig. Jag har funnit skatten. Jag har funnit Jesus. Det må hända, det kanske går sidledes. Det kanske går bakvägen. Det kanske går upp och ner ibland. Ibland går det inte alls som jag har planerat. Men en sak vet jag. Jesus är min och jag är hans. Amen. Jesus är min och jag är hans. Jag kan säga som Paulus, ingenting, vare sig bekymmer, ångest, förföljelse, nakenhet, hunger, fara eller svärd. Ingenting kan skilja mig från Jesus. Det betyder det att en kristen människa kan gå igenom hunger. Man kan gå igenom ångest. Man kan uppleva svårigheter, besvärligheter, bakslag, nederlag. Allt. Men har du Jesus så upplever du det tillsammans med skatten. Amen. Har du Jesus, har du funnit pärlan i åkern. Därför vill jag att du ska... När du går hem idag så ska du känna dig. Du ska ha fokuseringen förändrad. Du ska ha fokuseringen förvandlad. Att du tänker, Jesus, han är min. Jesus, jag släpper dig aldrig. Jesus, må hända kanske det har gått lite trögt. Må hända kanske det har gått lite hit och dit. Men Jesus, jag vill ha tag i dig. Jag vill hålla kvar i dig. Jesus säger så här. Eller det står i Uppenbarelseboken. Det står om en bok i Uppenbarelseboken. I Uppenbarelsebokens tredje kapitel och femte vers. Så säger Jesus så här. Det är Jesus som skriver egentligen till församlingarna. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok. Utan jag ska kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som har öron, han hör vad anden säger till församlingen. Jag ska aldrig stryka ditt namn ur min bok. Va? Hur många var frälsta? Vi tar en handuppräckning igen. Va? Är du frälst här idag? Va? Underbart. Det betyder det att du har ditt namn skrivet i livets bok. Och Jesus säger, jag ska aldrig stryka ditt namn. Va? Det är så många kurser som far fram och tillbaka och hit och dit i aktievärlden och i alla möjliga världar. Men i den här boken ska ditt namn aldrig bli struket. Till och med så mycket som Jesus säger i Lukas, det 10:e kapitlet och 17:e versen och framåt. När lärjungarna, eller de 70, kom glada tillbaka och berättade. Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett en makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela välde. Ingen ska någonsin skada er. Men gläds inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himmelen. Alltså din glädjekälla, din fundamentet för din glädje och för din som troende, som kristen, grundläggande positiva syn på tillvaron. Den ligger inte i din förmåga. Den ligger inte i dina möjligheter att förverkliga dig själv eller ditt utgångsläge med din familj och med din bakgrund och så vidare. Den ligger inte där. Utan utgångspunkten för din positiva livssyn, den ligger i att du har ditt namn skrivet i livets bok. Att du tillhör Jesus Kristus, att dina synder är tvättade rena, att du är inte längre skuldbelagd, utan du är fri. Amen. Nu ska jag hosta. Den ligger inte om du har hosta eller inte heller, utan den ligger i att ditt namn är skrivet i livets bok. Tänk om Jesus ska ha baserat vår frälsning på våra känslor. Tänk om man ska ha baserat den på hur du lyckas i livet, hur du lyckas ta dig fram och så vidare. Tänk om man ska ha baserat det på det, då skulle du få vara rädd hela tiden. Att, oj, tänk om Jesus kommer tillbaka, som jag var en gång när jag var yngre. När jag hade gjort något fuffens, det är ju svårt för dig att tro. Jag är pastors son och allt. Men i alla fall, det var 3 gånger tror jag som jag gjorde någonting. Va? Så tänkte jag ibland så här. Tänk om Jesus kommer tillbaka nu. Hur är det då? Och så var man lite rädd och så kröp man där vid sängen. Och så bad man förlåt för att man hade gjort det här hysset då. Men det baserar sig inte på det. Utan det baserar sig på att Jesus och jag, vi har gjort ett förbund med varandra. Jesus har sträckt ut sin hand. Det var inte jag som sträckte ut handen först. Det känner jag vilken dag som helst. Utan Jesus sträckte ut sin hand till mig. Och jag tog den. Min svaga hand i hans starka hand. Va? Och sen säger han. Jag släpper aldrig. Jag släpper aldrig. Om en höjderna vacklar och bergen viker bort. Så ska min nåd inte vika från det. Och mitt fridsförbund skall inte vackla. Det är det förbund som Herren har slutit med dig. Det är den skatt som du har hittat i åkern. Och ju mer du fokuserar på den skatten, ju mer du fokuserar på den verkligheten, ju mer levande blir Jesus för dig. Och ju mera innehållsrikt och glädjefullt blir också ditt kristna liv. Därför att oberoende, du kanske inte vann på lottot, men du har ändå skatten. Va? Det kanske gick dig emot, men du har ändå skatten. Du vet att när allt kommer till allt kommer du och Jesus att stå där som segrare. Ja? Amen. Halleluja. Så det, du kan till och med le till exempel. Ja. Eller så här. Du kan till och med tänka, wow, det här gäller mig. Vänd dig, så jag gör en sån här traditionellt predikanttrick. Vänd dig till din granne och säg, det här gäller dig. Men det är sant, eller hur? Predika villfarelse. Nej, det är sant, det gäller dig. Du har hittat skatten. Du har, alltså, om man talar om karriärstegar och sådana här saker. Om man talar om att uppnå saker och ting i livet. Så har du uppnått det optimala. Du har uppnått piken när du hittade skatten i åker. Du kommer inte att hitta, vi sjunger någon sån här låt som jag skulle söka hela världen. Och det går så här konstigt. Och inte hitta någon bättre än dig. Något sånt, ungefär. Sådär går det i stora drag. Och det är sant. När du har hittat Jesus har du hittat den bästa. Sen kan du lära känna honom och du kan förstå mer och mer av Guds rike och så vidare. Men det du har hittat, det är skatten. Det är pärlan. Ditt sökande är grundläggande över. Du behöver inte längre vara rastlös. Du behöver inte längre fundera, när ska jag uppnå min maximala potential och hur ska jag göra. Du har redan uppnått den. Du har fått Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Jesus säger i Matteus 24. Jesus säger så här. Himmel och jord ska förgå. Vers 35. Himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig förgå. Det är nämligen så här. Att förr eller senare så kommer allting att rasa samman. Alltså det där du hör, det är ju eskatologi och Jesus kommer och eld och antikrist och sådär. Ja, det är sant. Men förr eller senare i ditt liv så kommer allting att rasa samman. Alltså din jordiska kroppshydda, ditt liv, det kommer att ta slut. Eller hur? Man är rädd för det. Hela skönhetsindustrin bygger på det där. Att man ska försöka smörja och smeta och greja i ansiktet. Så att de här påsarna under ögonen eller rynkorna vid halsen eller någonting annat ska försvinna. Man är livrädd. Men ditt liv kommer att ta slut. Eller hur? Och för en människa utan skatten är det här katastrof. Det här är hemskt. Och det är klart att man kämpar så mycket man kan för att få bort den här tanken. Men i Hebreerbrevet står det så här. Den gången kom hans röst jorden att skakas. Men han har lovat och sagt, än en gång ska jag komma, inte bara jorden utan också himlen att skakas. Orden än en gång visar att det som skakar ska försvinna, eftersom det är skapat. För att det som inte kan skakas ska bestå. Då vi alltså får ett rike som inte kan skakas. Låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Därför att våran Gud är en förtärande eld. Amen. Låt oss vara tacksamma. Va? Allt kommer att skakas. Allt kommer att skakas. Har du byggt ditt liv baserat på denna jord, denna jords erbjudanden, ditt hus, ditt hem, din förmögenhet eller vad som helst, har du byggt det på den grunden, kommer du att förlora allt. Du kommer att stå som en förlorare. Allt det där kommer att tas ifrån dig. Om inte före, så antingen när Jesus kommer tillbaka eller när du själv dör. Eller hur? Jag talade med en gammal man som äger en del jordiska egendomar. Han sa, då vi diskuterade om efterkommande, kommer jag att ta med mig någonting av det här? Och det är en sann självinsikt. Ingenting kan du ta med dig. Ingenting. Bibeln säger det, naken kom jag in i den här världen och naken får jag ut ur den här världen. Säger Jobb. När han blir borttagen av alla de här egendomarna. Och det är sant. Det finns bara en sak. Det finns enbart en sak som du kan ta med. Och det är skatten i åkern. Livet i Jesus Kristus är det eviga livet. Det ska ingen ta ifrån dig. Jesus säger det om Maria, hon har utvalt den goda delen. Hon har valt att fokusera på mig. Hon har valt att ställa in sitt liv i riktning mot mig. Hon har lyssnat på mig, hon har satt sig ner vid mig. Det är den goda delen, det är din goda del. Det är den del som ingen kan ta ifrån dig. Allt annat kan tas ifrån dig. Din hälsa, din ekonomi, din trygghet, dina omständigheter. Allting kan tas ifrån dig. Till och med ditt eget förstånd kan tas ifrån dig. Men livet i Jesus Kristus kan ingen människa ta ifrån dig. Ingen omständighet kan ta ifrån dig. Därför måste du hålla fast vid den skatt som du har funnit. Annars går det för dig som för lottomiljonärerna. Man gjorde en undersökning här för en tid sedan och det visade att ingen av lottomiljonärerna kunde hålla kvar sina miljoner utan alla tappar. Och det är klart när du har tjänat 1500 euro i månaden i 30 år och så får du 3 miljoner så kanske det inte är så lätt att förvalta. Du ska hålla fast vid din skatt. Det var att du har ett rike som inte kan bäva. Amen. Vad är det som kan få dig att tappa fokuset? Vad är det som kan få dig att, jag menar, det kristna livet är inget 100 meters lopp. De har gjort nytt världsrekord nu igen. 100 meters lopp tar inte någon längre för tiden. Vad tar det nu? 9,69. Det är bra ni följer med. Ja, 9,69. Det går snabbt att springa 100 meter. Samma sak då du simmar 50 meter. Så sa de att en del tar inget andetag. Andra tar ett andetag under den gången. För du klarar det med anaerobisk energi. Visst var det så det heter? Så heter det. Du behöver inte ha, livet är inget 100 meters lopp. Du klarar inte genom livet att hålla andan. Det går inte. Spring jättefort genom livet. Jag ska nog förr eller senare. Du måste andas. Det är bara så. För det vart afton, det vart morgon den andra dagen som det står i skriften. Va? Livet är inget 100 meters lopp. Det är ett maratonlopp. Vad är det som kan få... Tänk dig själv det här. Det är osannolika. Vad är det som kan få en människa som har funnit skatten i åkern, som har funnit livets mening? Tänk sig det är Indiana Jones, men jag kommer inte göra det här livskällan, det är det som alla äventyrare söker, den här källan som ger evigt liv. Den har du funnit. Ja? Du kan gå till Indiana Jones och säga att du kan kanske sluta leta, för du har redan hittat källan med evigt liv, källan med det levande vatten som strömmar fram. Det har du hittat, eller hur? Det är som i Indien när man säger ja. Så. Va? Du har hittat källan med levande vatten. Vad är det som kan få dig att tappa det här fokuset? Det står i Matteus 13:6. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp och kvävde det. Och i vers 22. Det som såddes bland tistlar är den som hörde ordet. Hörde ordet och underförstått också tog emot ordet. Men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Alltså du, fastän du har skatten, så kan du börja titta på omständigheter runt omkring dig. Du kan börja bli styrd av omständigheter runt omkring dig. Och du kan lägga ner ditt liv på en så att säga världslig nivå där omgivningen styr dig. Och du förlorar fokuset på skatten och så hamnar du ner i samma omständighet som alla andra. Går aktien upp så är du glad, går aktien ner så är du ledsen och så vidare. Därför att du styrs inte längre av ett fokus på skatten. Du styrs inte längre vad du har hittat, utan du styrs av andra faktorer. Du måste ta lite röjsåg. Nu på somrarna har man gjort så, vissa av er har tagit röjsåg. Eller den här, vad heter den? Vad heter den? Grästrimmen. Han tar och åkt omkring. Du kanske behöver ta lite grästrimmer. Du kanske behöver ta lite röjsåg och ta bort slyn. Ta bort det som har vuxit upp, det som skymmer din sikt, så att du inte längre ser skatten i Jesus Kristus. Det är det som kallas förnyelse. Det är det som kallas andens vind som blåser över dig så att du på nytt igen ser Kristus. Så att du på nytt igen blir förälskad i honom. Så att du på nytt igen får tag i honom. Tänk att man kan vara kristen och vara desillusionerad. Är det möjligt? Va? Det är ingen trickfråga. Nicka sådär om du inte vågar ge ADL svar. Någon här som har varit desillusionerad sen du kom till tro? Ja, några försagda händer kommer upp här. Ja, det är tacksamt att du är ärlig. Jag minns två gånger så jag kan räcka upp två händer. Va? Det är hur möjligt som helst. Du kan bli desillusionerad. Din sikt kan skymmas. Eller hur? Du kan bli desillusionerad så till den milda grad att du till och med tappar tron. Att du till och med lämnar frivilligt bort skatten. Därför att du har blivit besviken eller någonting annat. Det enda möjligheten att bli det är att någonting har fått växa upp som har hindrat sikten. Därför att om du ser in i Jesu ögon, om du ser in i hans ögon som har offrat sitt liv för dig, som har gett allt för dig, som älskar dig, som säger att han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Han är din. Va? Du som sitter här, han är din. Du som har tagit emot Jesus Kristus som personlige frälsare och herre i ditt liv. Det är din Gud. Det är din pappa. Det är till honom du är arvinge till. Amen. Det är din arvedel. Men om saker och ting har fått växa upp i ditt liv, saker och ting har fått för stort utrymme, saker och ting har fått distrahera dig, då kan det bli utan frukt. Låt dig inte distraheras eller bindas upp för mycket av den här världen. Gör dig av med saker och ting ibland. Det är väldigt nyttigt att göra sig av med saker och ting ibland. Se till att du inte är för fäst vid någonting. Hallå? Du kan få heliga kor. De är farliga. De ska skjutas. Ja? Gör det av med saker och ting ibland. Jag tror jag talar lite profetiskt nu här till någon. Du behöver göra det av med någonting i ditt liv. Någonting har blivit lite för viktigt. Någonting har fått tagit upp lite för stor plats. Gör det av med det. Därför att det kommer att skymma sikten för skatten. Ingenting, vad än vara må, är värt att skymma sikten för skatten. Ingenting. Ingenting. Halleluja. Du har råd att förlora allt utom pärlan. Vet du det? Du har råd att förlora allt utom pärlan. Många av helgonen, den som helgon förklarats efteråt, skulle med världens ögon när de dog kunna sagt att de här var nollor. De här hade förlorat allting genom förföljelse, genom olika förföljelser som rådde. De blev bestulna på all deras egendom. De hade inget hem, de hade inget hus, ingenting. Efteråt har man sett att det var de som hade. När de här krigsherrarna för länge sedan har förbleknat, då är det de man minns i historien. De som har gjort stordåd, de som har gjort någonting därför att de hade skatten. Amen. Du har råd att förlora allt utom skatten. Det här är också till någon här. Du har inte råd att förlora skatten. Du har inte råd att förlora skatten. Oberoende vad någon har gjort mot dig. Oberoende vad du har råkat ut för. Kanske du citerar Robert Schullers bok Dagligdags. Gud är inte rättvis, och så stannar du där. Livet är inte rättvist. Va? Livet är inte rättvist. Finns ingenstans i Bibeln där det står att livet är rättvist. Inte överhuvudtaget. De som har skött sig exemplariskt, de som inte har rökt, de som inte har supit, de som inte har druckit, de som har varit goda människor, mitt i allt, pang, så dör de. Och så har du någon riktig slarver som både har rökt och supit och lever hur länge som helst. Va? Vad är det för rättvisa? Livet är inte rättvist. Men du har inte råd att förlora skatten. Du kan förlora allting annat utom att förlora skatten. Så vill jag säga så här. Om du inte har råd att förlora allt, är allt det du har ändå ingenting värt. Blir det för komplicerat där nu? Om du inte har råd att förlora, om du inte har råd att förlora allt, är allt det du har ändå ingenting värt. Om det finns någonting i ditt liv som inte är värt att förlora till förmån för skatten, så är du ändå fattig. Eller hur? Därför att Jesus, det är det bästa vi har. Amen. Den här församlingen är ingenting utan Jesus. Vi kan öppna en pizzabar här om det inte vore för Jesus. Ja, det är det godaste jag kommer att tänka på nu för tillfället. Va? Vore det inte för Jesus, så är allting värdelöst. Och om vi i den här församlingen gör mycket annat så att Jesus skyms, då kommer det att gå dåligt för oss. Men om vi i församlingen och vi som enskilda fokuserar på Jesus, fokuserar på honom, strävar efter att i våra liv lära känna honom mer och mer, så kommer det att gå bra för oss. Amen. Om vi är som den här mannen som finner skatten i åkern, och i sin glädje går han bort och säljer allt det han äger. När jag börjar här i församlingen så blev jag intervjuad av en Vasabladsreporter. Och han frågade den här frågan så här, att var det inte en stor uppoffring att avsluta ABB och börja här? Och när han frågade kom jag på att jag aldrig tänkt i de banorna på det sättet. Jag skulle vilja ställa frågan andra vägen. Det hade varit en stor uppoffring för mig att fortsätta på ABB och inte få börja här. Därför att de här människorna som hittar skatten, nu är det är inte sagt att det är att hitta skatten att börja här, men det är en helt annan predikan, så vi ska inte gå in där. Men de här människorna som har hittat skatten, det är min point ikväll. De som har hittat skatten, de tycker inte att allting är ett pris. Förstår du? Det är inte alltid en uppoffring. Oj, nu måste jag be och nu måste jag komma till gudstjänst på söndag. Det är inget pris. Jag hittar skatten. Jag vill vara där Jesus är. Jag vill vara där han är. Jag vill ha tag på honom. Jag vill ha tag. Krävs det att jag ber lite mer? Krävs det att jag fastar en dag? Krävs det att jag lämnar bort det här till förmån för det? Så vill jag göra det. Eller hur? Jag räknar det till avskräde därför att det hindrar mig att träffa Jesus. Jag hittar skatten i åkern. Jesus, den bästa jag har. De som har hittat Jesus, de som har hittat skatten i åkern, det är de bästa själavinnarna. Eller hur? De som vittnar därför att man sett i Bibeln att man ska vittna och så vidare, det blir lite si som så. Men de som lärjungarna säger i Apostlagärningarna 4:20, vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Vi kan inte tiga. Vi kan inte vara tysta för att vi har funnit skatten. Någon som vinner mycket på lotto bestämmer sig och säger, jag ska inte säga åt någon. Och så går han till sina kompisar och det bara kokar inom dem. Man måste få berätta vad man har gjort. Och sist bara bubblar det över. Man kan inte vara tyst. Därför att man har funnit skatten i sitt liv. Ett sånt vittne om Jesus, det tror jag att vi alla kan vara när vi har funnit skatten. Amen. Ska avsluta så här, be att låsungarna kommer upp. Halleluja. Ska vi prisa Herren Jesus en stund? Vi ska gå in i nattvarden, i nattvardsgemenskapen. Nattvarden är en gemenskapsmåltid. Jag tycker att du ska på ett speciellt sätt kanske här idag påminna dig om vad det är du har. När du kommer fram hit till nattvardsbordet och när du tar brödet, när du tar vinet, när du tar del av skatten, så påminn dig om vad du har. Påminn dig så till den milda grad så att du förstår att kanske en del av det jag håller på med kanske jag får lite lämna åt sidan så att jag kan fortsätta att fokusera på skatten. Spelar du någonting, Johan? Så får du som också nattvardens innebörde, du får påminna dig om vem Jesus Kristus är. Under den här sommaren så möter man ju en massa människor. Man är ute och går, och vi var på bostadsmässan. Vi gjorde som Jesus sa den sista dagen, som också var den förnämsta. På sista dagen kom vi oss iväg till bostadsmässan. Så en massa andra som man kände som var ute sista dagen. Vi gick där på den där gatan, Marina och jag. Och så kikar jag lite grann på de människor jag mött. Jag gör det ibland. Och kikar på de man möter. Och man gick med sina kassar. Olika märken och massor med broschyrer. Och förväntansfulla byggare. Så kikar jag på dem som... Jag tänkte så här. Egentligen har de ju det mesta. Och kanske om du frågar dem så tycker de att de har det ganska bra. Men alla går inte omkring och tycker att livet suger och man vill inte leva mera. Många tänker att det är ganska bra. De har allting. Men samtidigt visste jag att många av dem jag möter, de har inte skatten. De har inte Jesus. Oberoende om deras villa då är 150 eller 250 eller 350 kvadrat, så är de fattiga. De är blinda och de är nakna. Därför att det enda sättet att få tag på livets mening, det är att få tag på Jesus. Det är att få tag på Jesus. Och jag funderar, jag skrapar mitt huvud den här sommaren och funderar, hur ska vi få vanliga Vasabor att förstå det? Hur ska vi få vanliga Vasabor, de som är mitt uppe i karriären, de som är mitt uppe i livet, kanske inte har så mycket problem. Men de har ändå ingenting. Därför att de har inte livet. De är fina människor, många. Det är fantastiska människor, österbottningar. Nylänningarna är också bra. Och så här. Men det är fantastiska människor. Skötsamma människor. Jag menar, tappa en plånbok här, ut på gatan. Oftast, inte om man läst Vasabladet om en annan händelse. Men oftast är det så. Jag har gjort det själv. Så är det någon som kommer och du tappar din plånbok här. Och säger, ska du nu hitta den? Nä, ska du göra något sånt? Det är prima människor. Skatten betalar dem och reglerna håller dem. Kör lite för fort kanske ibland, men det är ungefär så långt det går. Hur ska de här människorna förstå att utan Jesus så har de ingenting? Det är min huvudvärk. Det är det jag funderar på. Hur ska de förstå? Jag ska inte meddela svaret, jag ska ge det som en fråga åt dig. Hur ska den Jesus som du har fått tag på, som har förändrat ditt liv, hur ska den Jesus få föras över på din granne, på din arbetskamrat, på de som dör runt omkring dig? Kanske dina släktingar, kanske dina vänner. Hur ska det gå till? Ett ställe som jag tror att vi ska börja på ännu mera, det är att åkalla och be för alla människor. Lyfta upp människor i bön. Lyfta upp dem som du känner i bön. Be dagligdags, Jesus, berör dessa människor. Tala till dessa människor. Och sen får du med din skatt vara ett vittnesbörd. Ska vi resa på oss? Halleluja. Jesus.